Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Torbjörn Andersson. Sändningen kommer från Pingst Mullsjönyhem.
Ja, hej på er. Jag som ska prata här ikväll heter alltså Torbjörn. Och jag jobbar som präst i Svenska kyrkan här i Mullsjösandens församling. Det betyder att jag oftast på dagarna håller till i det där stora gula huset som bär på det originella namnet Kyrkans hus. Mitt i Mullsjö. Jag ska berätta lite om mig själv. Men framförallt så tänker jag lägga lite tid på att prata om några av alla de människor jag mött. Men några av dem som faktiskt på olika sätt har format mig till den jag är. Och jag ska strax återvända till det där med människor. Men innan jag gör det så ska jag ge en liten varning. För det är ju så med oss präster att många människor tänker sig liksom att en präst tycker om det och det och gillar det och det. Så är det till exempel ofta vänliga människor som visar mig bilder på kyrkor som de har varit i. För man tänker liksom att en präst gillar kyrkor. Men det är inte riktigt så jag fungerar. Visst, det finns kyrkor som jag älskar. Men det är först och främst för att det är platser där evangeliet om Jesus förkunnas. Och en bra kyrka kan riktigt vara med och förstärka det där evangeliet. Och då är det roligt att jobba i en kyrka. Däremot har jag alltså ingen förkärlek för gamla hus som luktar mögel, kostar pengar att värma och underhålla. Och som ibland är så fyllda av gamla prylar att församlingen tappar koncentrationen innan prästen ens har hunnit sjunga sitt första helig. Nej, det är alltså inte så att jag gillar kyrkobyggnader för sakens egen skull. Och det spelar kanske ingen större roll för dig ikväll som ska lyssna på det. Men vad som är ett större problem för dig är alltså att jag inte heller gillar traditionell kyrklig musik. Ikväll blir det inte ett enda Bach-stycke. Ingen Buxtehude, inga Matteuspassioner eller hallelujakörer. Bara sån musik som berättar något om mig eller den tidsperiod då jag lärde känna den människa jag pratar om. Du får väl skruva ner under låtarna om du tycker det är för jobbigt. Men jag rekommenderar att du skruvar upp. För nu ska vi lyssna på musik som kräver lite volym. AC/DC, Who Made Who. Who made who? Vem gjorde egentligen vem? AC/DC ställer frågan på sitt karaktäristiska, mycket tunga, gungiga sätt. Och det är lite den frågan jag funderar på ikväll. Vem har gjort mig? Och man kan också ställa frågan på det största, på det djupaste planet. Nämligen, är jag Guds skapelse? Eller är egentligen den Gud som jag tror på mitt eget hittepå? För att kunna svara på den frågan så behöver jag ju fundera på vad som har format mig överhuvudtaget. Och det var när jag började fundera på det som jag insåg att då behöver jag mer än en timme. Därför så drog jag upp ett litet tema för kvällen här, nämligen vanliga människor. Har ni tänkt på att i dagens uppskruvade samtalsklimat, när allting hela tiden måste sticka ut för att märkas i flödet som man säger, så pratas det samtidigt paradoxalt nog mer också om vanliga människor. Om verkligheten som den är. Och så säger man till exempel att politiker, de lever inte i den vanliga verkligheten. Och de vet inte hur vanliga människor har det. Men handen på hjärtat. Har du träffat några vanliga människor någon gång? För det har nämligen aldrig jag. Jag har träffat mängder med människor, för det gör man i mitt jobb som präst, och det är en av de saker som gör arbetet så kul. Men så fort man börjar lära känna en människa så framträder en individ, en unik människa. Och det här betyder ju att då måste jag försöka bestämma hur livet funkar. Antingen så finns det så få vanliga människor att vanliga människor är väldigt ovanligt, Eller också är alla vanliga människor ovanliga människor. Och det är någonstans där som den insikten tvingar mig till ett tydligt politiskt uttalande. Och det är det första jag gör ikväll. Det kan bli några till, akta er. Men nämligen så här. Den som försöker föra politik som ska verklighetsanpassas eller som är till för vanliga människor kommer aldrig att få min röst i ett politiskt val. Jag vill ha politik som bygger på drömmar, visioner och höga ideal. Och som försöker påverka människor i den riktning jag vill att vi och vårt samhälle ska gå. En av de första människor jag mötte som verkligen gjorde det med mig, han hette Sven. Och han är väl en sisådär 30 år äldre än mig. Han var min första arbetsgivare. Jag gick i hans gigantiska kolland på Varaslätten där varje för var så lång att man var glad om man hann hacka en ra på en arbetsdag. Men det var egentligen inte där i kollandet utan mer ute i Hackebergsskogen mellan Lekåsa och Herrljunga som äventyret tog fart på riktigt. Och vi ska lyssna på en låt som jag lyssnade mycket på under den här tiden. Bon Jovi, Living on a Prayer. Utan Bon Jovis Living on a Prayer så skulle det här i programmet inte vara mitt på riktigt. Så nu har vi kört den och alla som väntade på att jag skulle spela just den låten har fått höra den. Vi ska titta på det, för det var ju så att när jag hade slutat där mitt år på Östan och jag lyssnade mycket på Bon Jovi så hade jag gått där på Östa skogsbruksskola utanför Alingsås. I 40 veckor hade jag lärt mig framförallt hur man umgås med en motorsåg. Och jag hade ju egentligen mest tänkt gå där för att använda utbildningen för vidareutbildning. Men till min förvåning hade jag upptäckt att skogsbruk, som jag mest trott handlade om hur man skövlar och förstör svenska skogar, handlar om helt andra saker. Och framförallt att det var väldigt roligt. Och det var därför som jag nu också hade följt med Sven ut i skogen för att hjälpa honom att såga fram lite ved och virke. Vi hade tankat och som alltid pratat lite och jag hade just dragit igång motorsågen och knallat iväg till det träd som Sven pekat ut att jag skulle fälla. Man är ju alltid lite nervös allra första gången som man sågar hos en ny arbetsgivare. Men jag hann aldrig börja såga. För en Svens röst ekade upp, 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 upp. Och sen kom det tunga ljudet av en stor gran som svischade till och dunkade i marken hårt, bara någon meter ifrån mig. Det stack i fingrarna. Sven såg riktigt rädd ut och jag kände en våg av adrenalin pumpa genom kroppen. Bara någon meter bakom mig hade granen slagit i. Det dröjde ett tag innan vi berättade det om det där för andra. Granen var stor nog för att slå ihjäl mig flera gånger om. Jag gick och tittade på Svens stubbe. Och då var då jag insåg att Sven skulle lära mig mycket. Men inte var det så mycket om motorsågning han kunde lära mig. Det var jag och inte han som hade erfarenheten som krävdes för att arbeta säkert i skogen. Och efter den säsongen gav Sven mig det finaste omdöme som någon någonsin gett mig som skogsarbetare. Han sa, aldrig har jag kommit igång så sent och aldrig har säsongen varit så kort och aldrig har det krånglat så mycket och aldrig har jag fått ner så mycket skog som i år. Gissa om tuppkammen växte på den unge Torbjörn. Men där mellan tallarna som var av ganska hög kvalitet och granarna som kanske var av lite sämre kvalisort fördes många lågmälda samtal om livet, om tron, om skogen. Ändå var det egentligen inte riktigt i samtalen heller som Sven påverkade mig mest. För Sven är ingen vanlig människa. Han, som många av mina grannar där i Lekåsa var bönder. Och min pappa var ju prästen i byn som predikade levande och med berättelser som gjorde det lätt att lyssna och lätt att gå i kyrkan. Men se, de flesta bönderna förklarade att deras arbete var stressigt och beroende av vädret. Han måste ju förstå att de inte hann till kyrkan. Tänk vad många gånger han fick höra det där, att det är väl bättre att sitta på traktorn och tänka på Gud än att sitta i kyrkan och tänka på traktorn. Det är ju just en sån där sanning som alla tror att prästen aldrig har hört. Och därför berättar alla den för prästen. Ungefär som med kollekten, vet ni, som man kastar upp och säger till vår Herre, du får ta det du vill ha. Den har jag också hört många gånger. Men Sven var annorlunda, för Sven var ju grönsaksodlare. Och det betydde att på ett bestämt klockslag så kom det en stor lastbil som skulle lasta ett antal ton vitkål. Här fanns inget utrymme för sena leveranser, utan det skulle vara klart när lastbilen kom. Sven visste vad stress var, men utav någon anledning hann alltid han och hans härliga fru Astrid gå till kyrkan i alla fall. För de lät inte verkligheten bestämma över drömmen om hur livet skulle vara. Istället lät de sina ideal styra verkligheten, och det fungerade. Jag har många gånger tänkt på Sven och Astrids sätt att leva sina liv som en förebild för mig själv. Sven, han hade ett favorituttryck när något gick riktigt snett och han blev arg. Och då sa han, Guda Eulalia. Och jag försökte härma honom. Men istället så kom ofta de där tyngre uttrycken som mina vänner på skogsbruksskolan lärde mig. Så jag fastnade ofta där. Men under den här tiden så lyssnade jag också mycket på Adolfsson och Falk, och vi ska lyssna på Hav.
Man har borrat genom bergen för att finna rikedom, men efter forna...
Jag tänkte uppehålla mig lite ett kort tag till där vid tiden på skogsbruksskolan. Jag var bara tvungen eftersom det här programmet ju sänds av Pingstkyrkan här i Mullsjö, så måste jag nämna Stefan. Stefan, som var klasskamrat med mig på skogsbruksskolan, återkom nämligen ibland till att han var just pingstvän. Och han var noga med att betona det och att han trodde på Gud. Och han lärde mig också en del saker, den gode Stefan. Kanske inte riktigt av samma dignitet som de andra människorna som jag uppehåller mig med här ikväll. Stefan var garanterat ingen vanlig människa. Men han visade mig åtminstone hur man odlar hasch och hur man gör en haschpipa av en gammal toarulle. Han berättar hur man rånar kiosker och lite annat smått och gott. Vad kan man inte lära sig av en pingstvän? Nåja, nu ska jag ägna några minuter åt en man som körde buss, lastbil och ibland jobbade på Vargöns bruk med att köra stenkross och frontlastare. Gunnar Helmersson är verkligen också en person som påverkat mitt liv. Så var han en bidragande orsak till att jag och min fru Pernilla möttes. Visserligen blev min fru ganska arg den här första gången, men ja, det är smällar man får ta. Gunnar är en speciell person, garanterat inte en vanlig person. För det var ju så att när jag var färdig med skogsbruksskolan så hamnade jag ju i ett ganska knepigt livsval. Tidigare i mitt liv så hade det varit ganska enkelt. Jag var prästens son, eller prästens herde som man ofta sa där i Essunga kommun. Jag var ganska duktig i skolan. Läste naturvetenskap på gymnasiet med hyfsade betyg. Och det var väl ganska självklart att jag skulle läsa vidare på universitetet. Kanske bli präst. Eller kanske jobba med miljövård. Det var ju därför jag en gång hade börjat på skogsbruk, för att lära mig mer om det. Eller vem vet, rent av bli forskare inom teoretisk fysik, som jag tyckte var spännande och är spännande. Nu var ju bara problemet det att doften av tvåtaktsavgaserna från en motorsåg eller det tunga ljudet av en dieselmotor på en skogsmaskin fyllde mig med glädje. Så där fann jag mig välja mellan att studera som jag borde eller jobba med kroppen och maskiner som jag ville. Och hur det än var så inte lyckades jag hålla mig något vidare bra språk heller. Det blev mycket grövre än Guda Elalia. Kyrkan är väl ingen plats för den som vill såga träd och svära över besvärliga tallar. Det var där någon gång som jag kom att sitta och lyssna till Gunnar Helmerssons berättelse om en man som envist parkerade sin bil inne på förbjudet byggområde. Just på det där bygget körde Gunnar frontlastare. Och eftersom mannen fortsatte att parkera trots tillsägningar så fick Gunnar en dag uppdraget av sin arbetsledare att med sin väldiga maskin platta till och köra bort bilen en gång för alla. Gunnars ögon lyste av glädje när han berättade om tilltaget. Saken var bara den att Gunnar satt och berättade det där på stiftsgården Flemslätt på ett av kyrkans ungdomsmöten. Och jag förstod plötsligt att jag kanske inte är så ensam i kyrkan. Det verkar finnas plats också för sådana galningar som Gunnar och som mig. Egentligen borde jag kanske spela Södra bergens balalaiko nu för det gillar Gunnar. Men som jag tidigare nämnde så är Gunnar också en av orsakerna till att min fru och jag träffades. Så därför får det istället bli Christer Berg. För den här är till dig, Pernilla. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Gunnar är inte bara lastbilschaffisen som gillar att mosa bilar. Han är, som sagt, ingen vanlig människa. Och hans stora passion ligger i att hjälpa unga människor att finna en egen relation med Jesus. Vi träffas ibland fortfarande och umgås och talar ofta om hur vi som kyrka måste vara tydliga med vårt centrum. Att vara tydliga med Jesus, tydliga med mötet runt mässan. Och det är faktiskt mycket av de tankegångarna som styr mitt dagliga arbete här i Mullsjö. Med onsdagsmässor, med konfirmander och ungdomar. Hoppas att ni någon gång ska komma dit och hälsa på, du som lyssnar också. Det är en fantastisk gudstjänst. Gunnar, han är en sån där människa som styrs av sina drömmar, sin längtan, sina visioner. Och om verkligheten inte är som han vill att den ska vara så försöker han förändra den. Och han tvekar inte att använda en frontlastare för att få den dit han vill. Men det jag gillar med honom är framförallt att han har den där första kärleken till uppdraget att förkunna Kristus kvar. Och därför ska vi köra en låt lite sådär långsökt rolig men ändå Still Loving You. Innan jag kom till Mullsjö så vet en del av er som lyssnar kanske att jag jobbade som präst i Trollhättan och framförallt i Gärdhem. Och det var när jag började min tjänst i Gärdhem som hon satt där inne i hörnet i det lilla kontorslandskapet. Hon var församlingspedagog. Jag uppfattade nog henne som ganska lågmäld i början och hon tyckte nog att jag var lite jobbig och stökig i min framtoning. Det finns de som tycker fortfarande. Vi skulle ha konfirmander ihop. Och hon hade redan börjat någonting som jag uppskattade. En passion hade hon för att hon ville att kyrkan skulle vara attraktiv för unga människor. Vi delade verkligen den drivkraften. Ändå var det inte hennes kyrkliga drivkraft som påverkade mig mest med henne. Nej, många morgnar så kom hon trött och sliten till jobbet. Och man kunde ana att hon gråtit. Och sakta så började hennes livshistoria krypa fram, allt eftersom förtroendet ökade. Hon hade haft en minst sagt slitig relation och lyckats ta sig ur den, och nu stod hon ensam med två små flickor med diabetes. För henne var verkligheten stentuff. Det var långa resor med flickorna för att få dem till sin pappa. Och rätt vad det var den vaknat med tjejerna på sjukhuset. Det var Anna-Lena som lärde mig varför det är viktigt att mina barn ska vara helt friska innan man kör dem till skola eller dagis. För hennes barn kunde nämligen lite smitta från mina barn, i synnerhet om det satte sig på magen, innebära nästan livshotande tillstånd. Dessutom fick hon ständigt föra en kamp för att få lönen och pengarna att räcka till. Och jag tänker på det. Anna-Lena, hon hade 100 orsaker att bli både bitter och cynisk. Hon var ju själva argumentet för varför vi skulle föra en hårdare realpolitik och en annan verklighetsbaserad politik. Hon om någon hade kunnat förespråka stängdare gränser, hårdare tag mot de som latar sig och smiter undan. Och framförallt att samhället skulle vara inriktat mer för de som verkligen jobbar och sliter. Alla de andra skulle ha det lite sämre. Men istället så var det hon som med sin gamla Opel körde runt och hjälpte andra. Det var hon som lät en av killarna få övningsköra i hennes bil när det inte fanns någon annan vuxen som kunde göra det. Det var hon som delade med sig av sin tid om hon någon gång råkade få lite tid över. Hon var kul att jobba med. Vi byggde något fint där i Gärdems församling. Men hon bar också på en annan dröm. Och jag minns att jag en dag la in en lapp med telefonnumret till Skara stiftskansli på hennes skrivbord. Det var tydligen den puffen hon behövde för att våga. Idag är hon Anna-Lena Nordlund. Hon är präst i distrikt och distriktschef i Trollhättan Västra. En kvinna som genom sin kamp och sitt mod, sina höga ideal, har kämpat för sina drömmar, sina visioner. Och en förebild för mig. Och när verkligheten inte såg ut som hon ville, då kämpade hon på för att förändra det. Det där med vanliga människor är ett knepigt uttryck, och ännu roligare blir det när man överför det på min yrkesgrupp. Ni vet, när man ska berömma mig som präst så säger man ofta: du är ingen vanlig präst, säger man. Och det där är ju ett konstigt uttryck. Jag brukar skoja och säga, om jag jämför med en elektriker och så går jag in och säger till en elektriker som är hemma och kopplar att du är ingen vanlig elektriker, du kopplar lite annorlunda. Då tar ju inte den det som någon större komplimang. Men jag vet ju att man menar väl när man säger till mig att jag inte är någon vanlig präst. Eller som jag en gång fick reda på av en begravningsentreprenör, att när folk säger till oss, sa han, att de vill ha en präst som inte är så religiös, då brukar vi tänka på dig. Och inte vet jag om det är någon komplimang heller, men så är det. Men det jag tänker på är viktigt. Jag har en kollega som säger det ibland, att kaftanen är skräddarsydd, säger man. Kaftanen, det är den där svarta rocken som vi har på oss när det är riktigt högtidligt. Med en liten vit flärp där framme. Och den är alltså skräddarsydd, den är gjord för mig. Och jag är ju uppvuxen bland präster och har upptäckt att det finns väldigt många olika sorter. Och präster består garanterat inte av vanliga människor. Vi ska lyssna på en annan av mina absoluta favoritartister. Vi ska lyssna på Peter Gabriel när han sjunger Red Rain. I am standing up at the water's edge in my dream. How can I make a single... Ja, om Sven var kanske 30 år äldre än mig, så är den här killen jag nu ska prata om, han är nog åtminstone 20 år yngre. Han stod där på skolgården på Velanda skolgård efter en innebandyträning och tittade på mig. Och mellan raderna så frågade han om och om igen, finns det egentligen någon mening med det här livet? Först så såg jag bara en ung kille i keps som spelade hårdrock och innebandy. Kanske var han en vanlig människa. Men ack så fel jag hade. Jag fick lära mig om Jörgen att han var killen som lärarna på mellanstadiet använde sig av för att lösa de konflikter de vuxna inte klarade av att lösa. Jörgen är ganska lågmäld, men ändå var det han som när vi spelade musik tillsammans fick mig att skruva upp disten ordentligt på elgitarren när vi spelade i kyrkan. Han som fick mig att gå över lite gränser som jag inte tidigare hade vågat. Oj vad vi kunde skräna där i Gärdens kyrka. Han är som sagt lågmäld, men han är också killen som när jag var sjuk, så sjuk att jag inte fick köra bil, satte mig i sin bil och körde från Trollhättan till Helsingborg för att jag skulle få se mitt älskade Elfsborg spela boll. Det var 2006 och det luktade SM-guld. Det hade väl inte varit så märkvärdigt om nu Jörgen hade tyckt om Elfsborg också. Men han håller på något benknäckargäng från Göteborg som spelar i blåa och vita kläder. Jörgen är killen vars vänner och släkt vet alltid ställer upp och hjälper om han kan. Och han vet att verkligheten är som den är. Ändå låter han alltid sina ideal på något sätt försöka styra över honom. Han jobbar idag i byggbranschen och försöker faktiskt att vara en sån där människa som gör det som är rätt även när andra försöker roffa åt sig. För Jörgen så spelar jag nu Dry County med Bon Jovi. Och det är en låt som för övrigt ska spelas på min egen begravning. Och vi kommer inte att lyssna på hela nu, för den är ganska lång. Men jag ska efter låten berätta varför jag vill att den här ska spelas på min begravning. Cross the border, let you water in the wine. Some say it's the devil's blood, squeezing from the vine. Jag önskar att mina barn som är unga människor idag, Therese, Andreas och Ronja och även mitt barnbarn Robin, och som får växa upp i en tid då allt fler låter rädslan styra över både val och livsval. Jag önskar att mina barn och barnbarn ska få vara människor fria att välja efter sin dröm. Och för mig så ska kyrkan vara en sån plats. Tyvärr har kyrkan många gånger varit ett hån av den bild som jag drömmer om. För jag vill ha en församling där massor av ovanliga människor kan mötas runt Jesus. Där varken utseende, klädsel, sexuell läggning, hudfärg eller ens musiksmak ska vara ett hinder för att få vara med. Men ack så många gånger jag har mött en kyrka som har slagit vakt om sina tomma bänkar. Ett andligt Dry County, ett torrt landskap där man bara kan ana att en gång har det funnits rikedom här och en gång kanske det ska kunna bli något som flödar igen. Jag fick en dröm en gång som drev mig länge som präst och som jag ibland återvände till. En dröm av kyrkan som en ruin. En ruin som en gång i tiden varit en plats där man bland annat haft levande vatten som hade flödat i en öppen källa. Men nu hade man murat igen det och murat det som lite vatten för det skulle se ut som någonting som en gång hade varit levande. Och så känns det ibland i kyrkan, som om byggnaderna, dokumenten, formuleringarna i handböckerna, pärmarna vi producerar och naturligtvis de hembakade kakorna och kaffet har blivit det vi menar med kyrkan. Och vi har murat igen det levande källspråket, som källsprånget som en gång fanns och som inte gjorde det landskapet torrt. Men i den där drömmen jag hade så såg jag också att murbruket rämnat, att vattnet kunde rinna på nytt. Dopet och nattvarden bär fortfarande det stora mysteriet just i lite vatten och torrt bröd. Ibland behövs det bara ett ganska lätt slag på fasaden för att den ska rämna och något nytt tränga fram. Vi lyssnar på Sledgehammer med Peter Gabriel. Så, till slut, låt mig konstatera. Om jag har rätt så finns inga vanliga människor. Ingen verklighet som gör att vi ska låta politiken stänga eller låsa om oss. Och vi behöver garanterat inga alternativa sanningar som Trump-administrationen uttryckte det. Vi behöver drömmar. Vi behöver visioner. Vi behöver kärlek mellan människor. Tålamod med varandra. Och inte så lite uthållighet för att förhindra att pengar och rädsla ska forma vårt land och våra liv. Jag känner inga vanliga människor, bara ovanliga människor. Låt oss därför bygga en värld med gott om plats för ovanliga människor. Låt oss aldrig tappa tron på det. Vi lyssnar på Keep the Faith med Bon Jovi.
Ni har lyssnat till programmet Efter åtta. Dagens gäst var Torbjörn Andersson. Sändningen kom från Pingst Mullsjö Nyhem.